April 2023. Efter några kämpiga månader ser 20-åriga Saga från Örebro ljuset i slutet av tunneln. Det här är tiden då alla bitar i hennes liv ska falla på plats. Hon är i sjunde månaden. En jobbig graviditet är inne i slutskedet och hon är på väg att uppfylla sin dröm om att bli en ung mamma. Samtidigt ska hon inte längre tvingas leva dubbelliv. Saga och hennes pojkvän kommer från två olika världar. Av rädsla för hur pojkvännens familj ska reagera på att han är tillsammans med en svensk kristen kvinna så har han och Saga valt att hålla relationen hemlig. Men nu när barnet är på väg går det inte att gömma sig längre. De ska flytta ihop och han har lovat att han ska berätta för sin familj om Saga och om barnet, oavsett vad konsekvenserna blir. Men så blir det inte. Istället skriver han ett meddelande där han ber Saga om ursäkt. Han skriver att han vill, men att han inte kan berätta för sin familj. Han kan inte förlora dem. Och han vet att hon kommer hata honom för det. Meddelandet skickas aldrig, utan sparas i hans telefon. Kort därefter hittas Saga död i sitt hem. Höggravid och med en lampsladd runt halsen. Enligt åklagaren har hon blivit hedersmördad.
En ung kvinna hittades under lördagen död på en adress i centrala Örebro och omständigheterna var sådana att polisen misstänker brott.
Snabbt föll misstankarna på hennes pojkvän som även var pappa till barnet.
Den avlidna kvinnan och mannen har haft en relation. En relation som mannen hela tiden har försökt hålla hemlig för sin familj eftersom det i hans familj inte är accepterat att ha en relation med en vit kvinna.
Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Krimrummet. Idag så ska vi prata om mordet på 20-åriga Saga i Örebro. Med mig så har jag min kollega Katrin Kranz. Välkommen.
Tack så mycket.
Det här är ju en podd där vi tar upp kriminalfall och en naturlig följd av det är att vi ofta rör oss på samhällets baksida med fruktansvärda handlingar och brutalt våld. Men jag vill ändå påstå att det här fallet sticker ut i sin jävlighet. Här har vi en 20-årig kvinna, Saga, som blir lurad och vilseledd och till slut mördad när hon är gravid i sjunde månaden. Vad säger du om det här, Katrin?
Ja, men så här är det. Den som har mördat Saga har ju också mördat en frisk liten pojke som hade kunnat leva om han föddes vid det här tillfället. I hennes hem där hon känner sig trygg, där hon har börjat göra i ordning inför den här födseln. Det finns allt det där som finns hos en lite nervös förstagångsföderska. Man har preppat med kläder, med skötbord, hon har en säng, hon har liksom gjort i ordning för det här, att det här barnet ska komma. Och mitt i det här så hittar man henne då mördad på ett väldigt, väldigt brutalt sätt. Så det är helt fruktansvärt.
Hon blir mördad den 29 april 2023. Om vi går tillbaka till hennes sista tid i livet, vem är Saga?
Saga är ju då 20 år och hon är född och uppvuxen i Örebro. Hon jobbar i en butik, hon jobbar på City Gross och hon har ju då träffat den här killen som hon har lite grann i hemlighet. Han är inte hemlig för hennes familj men han är hemlig för hans familj. Och de har träffats, jag tror han kontaktade henne på Instagram och de jämnar. Han kom från en annan del av Örebro, han är från Vivalla. Och hans familj är från Somalia. Han är själv född i Somalia och hans familj är väldigt liksom religiös och lever väldigt traditionellt. Och han får inte lov att vara tillsammans med en vit kristen kvinna. Det vill inte familjen. Det här innebär att han sover aldrig över hos Saga. Så han är där, han bor fortfarande hemma. Han tar stort ansvar hemma och de träffas liksom ganska sporadiskt hemma hos henne. Hon har en egen lägenhet och ibland så har de liksom gjort saker, de har varit på restaurang, de har varit på bio.
Men då man blir ju påkomna några gånger.
Men då, ja, då kan man se i deras kommunikation att liksom han säger att ja, nu har liksom mammas kompisar börjat snacka. Och det, liksom, det finns någon slags skvaller och hederskultur som liksom bevakar dem. Och vid något tillfälle har föräldrarna sett hans bil utanför Sagas lägenhet. Och då blir det en väldig diskussion kring det här. Och så att de smyger med sin relation.
Men man inte märker för Saga, att Saga tycker att det här är ganska jobbigt också, det här smusslandet.
Ja, men hon tycker det är jättejobbigt. Och de har periodvis liksom ganska mycket diskussioner, kan man se, i deras kommunikation om när ska du berätta. Och samtidigt så kan man se att den här, hon är inte liksom, det är liksom ingen hård kommunikation, utan hon säger jag tycker det här känns jobbigt, jag är liksom ledsen, kan du inte. Och han säger ja, jag ska göra det. Och samtidigt så säger hon så, jag vill inte liksom pusha dig, jag finns här för dig, jag stöttar dig. Så att det är någonting som är jobbigt och som kommer upp i deras relation. Men jag skulle säga att de ändå diskuterar det på ett sätt som är ganska...
Man vädrar det som ett problem, men man kommer inte riktigt någonstans. Utan det dyker upp med jämna mellanrum.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
I oktober 2022 så händer något stort i Sagas liv som ska få stor påverkan på hela den här situationen. Då får hon veta att hon har blivit gravid.
Ja, det får hon. Det verkar vara, det är inte planerat så att säga, utan det här är inte meningen, men hon får reda på detta och hon blir ändå, man märker att hon blir liksom ändå väldigt glad på något sätt. Hon skickar,
lite splittrad kanske?
Ja, hon är splittrad, absolut. Men hon skickar genast en bild på sitt graviditetstest till sin mamma. Den här bebisen ska komma i midsommar i beräknad födelsetid. Och hon har ju liksom en längtan efter barn. Och det här med att vara ung mamma och så, det är liksom någonting som hon ser som något positivt. Alltså hon drömmer om att ha flera barn, hon vill ha 4 barn. Hon är ändå glad, även om hon också är tveksam, därför att det är klart att den här relationen är ju inte riktigt så som hon önskar att den skulle vara. Det här dubbellivet som hon lever, det lägger ju liksom lite sordin på stämningen. Men hon håller på, hon resonerar fram och tillbaka, och både med familj och med sina vänner, och om hon ska behålla det här barnet eller inte. Och hon får ju ändå stöd, även om det finns lite tveksamma röster här, att du är ung och liksom, de känner ju till att relationen inte är...
Och folk i hennes närhet förstår att det här är inte helt enkelt.
Nej, det är det. Men hon bestämmer sig ändå för att behålla det här barnet. Och i den här liksom ekvationen som hon bollar inom sig själv, så är det ju såklart viktigt att... Hon vill ju att deras relation ska liksom stå pall för det. Hon vill att de ska göra det här tillsammans. Och det är ju det som hon pratar mycket med andra, men också med pojkvännen om. Helt
det är lite det som hon vädrar som sitt största problem. Om hon bestämmer sig för att behålla det här barnet, kommer hon då att knuffa ut honom ur sitt liv.
Mm.
Men i slutändan så väljer hon då att behålla barnet. Sagas pojkvän, vem är han?
Ja, men han är ju då, de är ju, ja, i samma ålder, han är lite äldre, han är från Vivala, han är ju då från en somalisk familj. Han har tagit studenten, han gick ut gymnasiet och han hade bra betyg. Han är liksom en smart och social person enligt liksom vänner, klasskompisar. Han är inte rädd för att ta plats, men samtidigt så beskriver de honom som lite... Flera beskriver honom som lite manipulativ. Alltså att han är lite av en ledargestalt i vissa sammanhang. Han kan ta kommandot. Men han pratar också ganska öppet om hur, på vilket sätt man kan påverka människor. Får de göra som man vill och sådär. Så han har liksom lite Sen har han haft lite struliga perioder, men man ser också att hans familj har gått in väldigt liksom hårt och försökt styra upp så att de får liksom utflykter han har gjort i det kriminella. Liksom, det är ganska, där blir han ganska snabbt liksom tillbakadragen.
Man får lite känslan av att det kanske var mer ett problem när han gick på högstadiet, ja, och sen så ordnade nog mycket det upp sig när han gick på gymnasiet.
Ja, han vill liksom, han ska bli civilingenjör, han vill plugga vidare, han har sökt till olika universitet. Han är liksom ambitiös, han vill lyckas. Han funderar mycket hur han ska kunna liksom tjäna pengar på olika saker. Han skriver till någon som är någon influencer och liksom ber om råd, alltså finansinfluencer kan man säga, och liksom vill ha råd, hur ska jag lyckas med mina mål. Och han liksom tränar, spelar fotboll, han träffar sina kompisar, han har ett gäng som han träffar och spelar monopol, så här bräd, alltså klassisk monopol. Och
det hör man sällan nu för tiden.
Nej, men det hör man faktiskt inte så ofta, men det gör de. Samtidigt kan man säga att det är inte så många av de här vännerna som säger att de vet så mycket om hur hans familjeförhållanden och sådär. Och en sak som ganska tydligt kommer fram i den här utredningen tidigt, det är ju liksom den här känslan av att han lever liksom ett liv. Han lever flera parallella liv. Han lever ett dubbelliv, eller kanske ett trippelliv till och med.
Grunden i allt, det är att pojkvännen, han kommer från helt andra familjeförhållanden än vad hon gör. Han har somalisk bakgrund. Han kom till Sverige när han var 11. Familjen är djupt religiös och håller hårt på vissa traditionella och konservativa värderingar. Det handlar dels om rent vardagliga saker. Han är äldste sonen i familjen. Därför så ses det som att han har extra stort ansvar. Han drar ett tungt lass hemma, han betalar hyran vissa månader, han tar hand om sin lilla syster väldigt mycket, han sköter tvätten. Det framstår som att han överlag har större krav på sig att sköta sig än vad till exempel hans lillebror kanske har. Det finns en sak i utredningen som sker 2 år innan allt detta, då är han i Somalia i några månader. Och det här har beskrivits, eller hans mamma beskriver det som en delvis semester, men det är även en sluta snusa-resa.
Ja, men alltså det är helt galet. Men vissa av de här sakerna som du beskrev, de liksom stämmer ganska väl innan man tittar på en hederskontext, men andra sticker ut lite grann och ändå verkar vara väldigt liksom, jag menar, snusa, alltså vad är, och det är ju till och med i förhör så har poliserna frågan om, men vad är det här, varför liksom håller du på och diskuterar huruvida du snusar eller inte med din mamma, du är 20 år gammal liksom. Ja, då har han någon förklaring och ni förstår inte, och det är hon vill bara, hon bryr sig och sådär. Men det är ju sådana diskussioner har han ju med Saga också ibland, kan man se att hon liksom, men kom igen, du är vuxen, du behöver inte göra allt som dina föräldrar säger, och det här är ju på en detaljnivå som verkar helt galen liksom.
Det verkar som att han är ganska hårt hållen överlag, framförallt i kontakterna med sin mamma. Men det som kanske är mest relevant här, om man tar snuset åt sidan, det är familjens syn på vem han får vara tillsammans med.
Ja, men det här är ju en viktig del. Och han berättar ju i förhör att han har ju tidigare, eller det kanske egentligen är andra som berättar i förhör, att han har haft en flickvän som ju har en annan bakgrund. Jag tror att hon är från, ja, jag kommer inte ihåg om hon var från Kosovo. Hur som helst, hon är inte somalisk och hon vill till slut träffa hans familj, och då tar det slut. Han har vägrat att presentera henne för familjen. Så det här är liksom inte första gången det här händer.
Det är någonting som dyker upp nu igen när han har den här relationen med Saga.
Ja, men det gör det. Och han säger också väldigt tydligt till Saga så här, det som kommer hända är att de kommer klippa banden med mig, de kommer inte vilja ha med mig att göra. Och där kan man också se i chattar, så skriver hans mamma så här, du sluta hänga med vita kvinnor, säger hon till honom. Och hon skriver också saker som, du är inte min son, du kommer inte hem till mig, jag är islam, jag är somali, och liksom ganska hård i tonen mot honom.
Det är väldigt anklagande hela tiden mot honom. Han säger, jag är på jobbet mamma. Hon säger, nej, det är du inte alls, det, jag vet vad du håller på med. Och så säger hon, kom inte hem till mig igen.
Han är väldigt liksom, som du säger, så här underdånig. Och han liksom, det är allt ifrån liksom, jag tog, hur lång rast har jag, och när ska han gå upp. Och alltså det är liksom en detaljkoll som är svår att förstå. Och det är en väldigt hård ton ibland i de här chattarna mellan mor och son, samtidigt som han då varvar det med att lägga sig platt liksom och säga jag gör vad du vill och jag vet att jag är dålig och jag ska göra vad jag kan och jag kämpar varje natt och jag ber till Gud. Och
kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
I oktober 2022, när Saga har fått veta att hon är gravid, så berättar hon ju det här för pojkvännen. Och det leder till en del friktion i förhållandet, kan vi väl säga.
Ja, men det ställs ju på sin spets då, kan man ju säga, det här. Att han, ja, men hur ska han kunna hålla henne hemlig? De är på väg att bli föräldrar. Och du upplever också som att Saga egentligen inte pressar honom så väldigt hårt och säger liksom att, utan mer så här, men hur tänker du? Och jag tänker inte pressa dig till något som du inte vill, men om vi ska göra det här, om vi ska bli föräldrar tillsammans, om vi ska leva tillsammans, så hur tänker du liksom? Du måste ju liksom ha någon plan för detta. Och han slingrar sig lite grann och han liksom säger, ja visst, och du har rätt och absolut. Och han säger också att det finns inte för honom att inte ta ansvar för sitt barn. Men vad ligger
det
egentligen bakom de
orden?
När man
läser de där chattarna, det låter ju väldigt moget. Att han tar det här på ett moget sätt delvis. Mm. Sen så finns det en annan del i det här som också är att han vill framföra att det här beslutet som Saga att han säger, det är ditt beslut. Mm. Men om du väljer att behålla det här barnet så åsamkar du mig mycket skada. Till slut så sätter Saga ner foten och säger jag kommer att behålla det här barnet. Och då framstår det som att även han är med på tåget. Han säger vi ska vara en familj, vi ska klara oss igenom allt det här. Och månaderna som följer där, de pratar om vad de tror att det är för kön på barnet, och båda säger att de har en magkänsla att det är en flicka. Vi vet ju senare att det blir en pojke. Saga skickar långa listor med namnförslag och de pratar om uppfostran. Det ska vara så lite skärmtid som möjligt. Vi ska leka så mycket med barnet som möjligt så att det utvecklas bra. Och barnet ska umgås med både svenska och somaliska barn för att få ut det bästa av båda de här världarna.
Ja, så hon är liksom driftig också. Hon ser till att de får en större lägenhet som de kan bo i. Hon ordnar och fixar med allt som behöver fixas. Hon är liksom ändå...
Ja, från att det här beslutet fattas då någon gång i oktober, november 2022, så handlar väldigt mycket i Sagas liv just om att hon är gravid.
Mm. Och hon ser fram emot det. Hon längtar ändå efter det här och... Som sagt, hon hittar en större lägenhet som hon kan bo i. Hon köper en spjälsäng, hon köper en barnvagn, bebiskläder. Hon liksom är med i olika grupper. Och hon är också såklart lite så här orolig, som man är ofta som förstföderska. Hon liksom känner efter, rör sig verkligen barnet. Hon söker vård några gånger för det. Men det visar sig att pojken mår bra och sådär.
Hon tar gravidbilder på sig själv och lägger upp.
Hon tar jättefina
ultraljudsbilden som bakgrundsbild på telefonen. Det är väldigt mycket.
Hon är stolt ändå över det här. Hon tar jättefina bilder på sig själv. Hon strålar och hon ser lycklig ut. Det är alltid svårt att säga såklart, men hon strålar som en liten stjärna.
Och det är så som det ser ut när vi kommer in på dagarna kring det här mordet. För det händer väldigt mycket då. Om vi börjar med den 27 april, och det är förra året då. Det är ett drygt dygn, kan vi väl säga, innan mordet. Då vänds tillvaron upp och ner för Saga när en främmande kvinna hör av sig till henne på Instagram. Vad är det som händer, Katrin?
Ja, men... Det är en kvinna som kontaktar henne och säger, är du den här personens flickvän? Ring mig. Och Saga ringer henne och de pratar. Och hon berättar då för Saga att hon är inte den enda som han har en relation med. Kvinnan som ringer har haft en relation med honom i flera månader, av och till på något vis, och han har andra, han har bedragit Saga, hon förtjänar bättre. Sagas mamma är i lägenheten när den här kvinnan ringer, när de pratar med varandra.
Hon hör det här samtalet.
Hon hör, hon har liksom kunnat återberätta vad som sägs, och det är också då att då kommer det fram liksom uppgifter om att pojkvännen ska ha bett den här kvinnan att sparka Saga i magen så att fostret dör. Det här är ju liksom, ja, det är ju fruktansvärt.
För Saga är det som en blixt från klar himmel.
Helt och hållet, hon liksom, hon förstår ingenting, vad är det här? Hon har aldrig hört talas om detta, och det är ju fruktansvärda ord som hon får höra i det här samtalet.
Och det här är ju någonting som vi känner till för att någon har hört det återberättas. Yeah. Exakt hur de här orden har fallit i samtalet, det vet vi inte.
Nej.
Men vi vet att detta gör Saga, förståeligt nog, helt vansinnig naturligtvis. Hon konfronterar pojkvännen med de här uppgifterna.
Ja, men det gör hon. Och hon säger, det här med att du ska sparka mig i magen, vad är det? Nej, sen, det är inte sant. Det stämmer inte. Liksom, han förnekar det här. Och
vem ska du tro på? En främling eller på mig?
Ja, och på något sätt så slutar det här ändå med att hon förlåter honom, och de blir liksom sams igen efter det här. Och Sagas mamma då, som har hört delar av det här samtalet, då blir ganska upprörd över det här och undrar liksom varför, hur kan du förlåta honom så lätt och sådär. Men hon säger att du förstår inte, och du...
Och det här var ju den första signalen som Saga fick på att han kanske inte var helt trogen henne, om man säger så. Idag så vet vi att Saga har blivit ordentligt för bakom ljuset vad gäller pojkvännen och andra kvinnor.
Ja, så själv sitter han ju nästan skryter i förhör om att han har haft, jag vet inte hur många, 50 kvinnor eller något sånt där. Det får vi låta vara osagt, men det är flera personer som beskriver honom som någon form av player, tjejtjusare. Och bara i den här utredningen så figurerar det ju flera kvinnor som han har haft en sexuell relation med under tiden som han har varit tillsammans med Saga. Och det är ju kanske en två år i relation ungefär. Så ja, han har inte varit trogen, summa summarum.
Men den här händelsen, det slutar med att Saga förlåter honom, och i deras chattar så kan man se att han lovar Saga att han ska berätta för sin familj om deras relation och om bebisen nästa dag. Då är vi alltså framme vid den 28 april, det var den 27 som hon fick det samtalet av den här kvinnan. Men när de chattar den här eftermiddagen, då skriver han att han är nervös, han känner sina hjärtslag upp i halsen. Pojkvännen, han skriver att han har en förhoppning om att familjen inte kommer att skrika och gråta, utan att de bara kallt ber honom att lämna hemmet. Saga försöker vara stöttande. Hon säger att allting kommer gå bra. Hon säger också att hon kan sjukskriva sig dagen efter så att han inte behöver vara ensam. Det här pratar man om på eftermiddagen. Sen så några timmar senare, vid 22:30 på kvällen, då vet vi att de skriver till varandra på Snapchat, men vi vet inte vad de skriver. De meddelandena är borta.
Mm.
Men från många andra konversationer så vet vi att Saga räknar med att pojkvännen ska dyka upp hemma hos henne strax därefter. Det är vid 23-tiden ungefär den här kvällen.
Ja, precis. Han ska komma när han har berättat. Då ska han dyka upp hemma hos henne. Och i hans telefon så hittar polisen senare ett meddelande som är sparat på Snapchat, men som av allt att de aldrig har skickats iväg. Alltså han har skrivit det, han har inte skickat det.
Det här är ett ganska talande meddelande. Jag kan läsa upp det.
Ja.
Babe, kolla. Jag vet att jag skulle säga till mina föräldrar idag och att vi skulle betala hyran idag, men jag kan inte säga till mina föräldrar. Jag har inte mage till det, Walla. Men samtidigt, du vet själv att jag inte vill lämna dig ensam med bebisen. Men jag kan inte förlora min familj heller. Förlåt mig, verkligen, känner mig spyfärdig av allt det här. Och förlåt, men jag klarar inte av det här. Jag kan finnas där och hjälpa till om det behövs något, men jag kan inte säga till min familj. Och förlåt mig, mer än allt, jag älskar dig och kommer alltid älska. Och snälla förlåt, även fast jag vet att du kommer hata mig efter det här, så förlåt mig snälla. Det här meddelandet skickas alltså aldrig. Men här verkar det Katrin som att han har ångrat sig. Han kommer inte hålla vad han har lovat.
Men man kan väl säga så här, när man ser det här meddelandet så är det så här. Här har han till slut bestämt sig. Han har fattat sitt beslut. Men han vågar inte skicka det. Det är väldigt talande för hur hela det här, allting som händer i det här fallet. Alltså han vill, han kan inte säga som det är. Han kan inte berätta, han vågar inte berätta. Han har fattat sitt beslut. Han väljer sin familj framför sitt barn. Men han säger det inte.
Och ungefär samtidigt som det här skrivs men inte skickas, då väntar ju Saga på att han ska komma hem till henne. Och när hon inte hör någonting, då blir hon orolig. På en halvtimme så ringer hon 13 gånger till honom utan att få svar. Hon skickar flera meddelanden där hon skriver att hon är orolig. Hon vill att han ska ringa upp.
Baby, prata med mig. Det är sista meddelandet som hon skickar. Baby, prata med mig. Vad händer?
Det är det sista livstecknet vi har från Saga.
Ja, det skickas klockan 00:18, det här meddelandet. Och då, enligt åklagaren, så har hon kanske, vad kan hon ha, en kvart kvar i livet.
Exakt vad som händer i samband med det här mordet, det vet vi inte till 100%. Åklagaren har en teori, vi ska komma in på den lite senare här. Men att Saga har blivit mördad, det uppdagas först vid lunchtid nästa dag.
Ja, men det gör det. Saga har väldigt nära kontakt med sin mamma och de hörs hela tiden. Och hon skulle dessutom varit hemma hos Saga kvällen innan om det inte var för att pojkvännen skulle vara där. Och hon vet också att han skulle berätta för sin familj den här kvällen. Så hon vet att det har varit en viktig kväll. Och hon skriver direkt på morgonen och frågar Saga hur det gick. Hon får inget svar. Ringer, får inget svar. Hon åker dit och hon cyklar dit. Det är liksom ingen lång väg. Och hon har nyckel till Sagas lägenhet. Men hon vill inte klampa in. Hon tror ju att båda två är där. Så hon ringer på och hon får inget svar. När hon försöker låsa upp så märker hon att dörren är upplåst. Och hon får ingen bra känsla alls. Och när hon kommer in så ser hon att vattenkranen står på i köket. Badrumsdörren är öppen. Och Saga är väldigt, väldigt pedantisk, ordningsam. Det finns aldrig några öppna köksluckor eller saker som ligger. Utan det är ordning och reda. Hon märker med en gång att det är något som är fel. Hon ser en kniv som ligger framme. Och när hon rör sig in i lägenheten så hittar hon Saga på golvet och hon ser direkt att hon inte rör på sig, att hon förstår med en gång att Saga inte lever, att hon är död, och det ligger ett soffbord ovanpå.
Själva skivan, en marmorskiva från ett soffbord.
Ja, man kan säga att det ligger ett bord över Saga och hon har en lampsladd runt halsen. Och mamma larmar ju direkt SOS och som väldigt snabbt är på plats.
Mm, och de konstaterar att Saga är död. Det finns ingenting som de kan göra för henne.
Nej.
Och det här blir en mordutredning naturligtvis. Och givet allting som har hänt dagarna och timmarna innan hennes död så blir pojkvännen högintressant. Redan dagen efter mordet så grips han i sitt hem.
Ja, han grips där. Och det är klart att redan när den här första personalen kommer till platsen så hör de ju från Sagas mamma det här misstanken om vem det är som har gjort det. Och han grips, han håller på att tvätta, de kommer hem till honom. Han är i tvättstugan. På sängen ligger hans pass framplockat.
Och säger att det kanske är hans lilla syster som har lekt med passet.
Ja, precis. När han grips här så är det nästan som att han är lite lättsam i sin dialog med de här poliserna. Han verkar liksom inte speciellt chockad eller besvärad över att han är misstänkt för mord och att, liksom, att det har hänt på den här adressen där hans flickvän bor.
Nästan som att han...
Nej, men han småpratar lite med de här poliserna. Han frågar hur gamla är ni? Ja, fan, ni ser mycket yngre ut. Alltså. Han berättar om liksom, vad han har för framtidsplaner. Han vill bo på landet, han vill ha det fridfullt och liksom, lugnt och skönt. Och det här är vad han sitter och diskuterar i polisbilen på väg in till...
Och det är egentligen sista gången som han var i frihet i samband med det där gripandet.
Mm.
Han blir häktad, misstänkt för mord redan inledningsvis, så nekar han till brott. Det har han också fortsatt göra genom hela den här processen. Sen gripandet så har han suttit häktad i nästan ett år, i 11 månader. Nu så står han åtalad för mord, och när det här avsnittet släpps så har rättegången mot honom precis inletts i Örebro tingsrätt. Under det här året som har gått så har man bedrivit en omfattande mordutredning mot pojkvännen. Mm. Åklagaren menar att bevisningen styrker att det var han som mördade Saga. Men när man läser utredningen så framgår det att det finns inte... ett enskilt solklart bevis som binder honom till mordet?
Nej, det gör det inte. Det är ett stort och ganska liksom komplicerat pussel av indicier som spelar in här. Det är en väldigt omfattande utredning, och jag menar, var för sig så finns det väl inget, det finns ingen bevis som liksom skulle räcka för en fällande dom. Men tillsammans, genom att lägga hela det här pusslet med den här hederskontexten, allting som händer innan, att utesluta att det kan vara någon annan än den här personen, så menar åklagaren att det ska räcka för en fällande dom. Och hon menar också att det här är planerat, men har inte riktigt velat gå in på exakt hur, på vilket sätt och så vidare. Men
vi kan börja med, vad menar åklagaren har hänt den här natten?
Ja, men hon säger att han har åkt till lägenheten med uppsåt att mörda Saga, helt enkelt. Och hon har först då blivit angripen i sin egen säng, utsatt för våld. Kanske han har tagit den här lampan då som har stått på... i fönstret, strypt henne med den här laddsladden. Sen har hon hamnat på golvet nedanför sängen, och där menar åklagaren att han har hämtat soffbordet som står framför soffan, tagit det från sin plats, lagt soffbordet över Sagas hals, så att vad ska man säga, kanten av bordet har varit mot halsen, och sen har han på något sätt tryckt, om han har ställt sig, tryckt ner, för hon har ju kraftiga skador på halsen men också på baksidan av kroppen, ryggen.
Så hon dött genom kvävning?
Hon har dött genom kvävning och väldigt kraftigt våld.
Pojkvännen, han menar ju att han inte ens har varit där. Där har åklagaren lagt fram en del bevisning som hon menar talar för att han visst har varit där.
Det finns ju en sak som man kan tycka är lite konstig då, och det är ju att jag menar, hans DNA finns ju naturligt i den här lägenheten, såklart. Han har varit där, de har haft sex, de har liksom haft umgänge. Men hans DNA finns inte på den här lampsladden. Och den finns inte på det här soffbordet. Där finns bara Sagas och hennes mammas DNA. Och där anser åklagaren att han har satt på sig handskar. Och det är anledningen till att hans DNA inte finns på de här, som de menar, mordvapnen, men däremot så finns det på andra ställen. Man har bland annat hittat hans DNA i trappuppgången som har blivit städad, och där är det en hund som då är tränad på att hitta färskt DNA, som alltså inte är över ett dygn gammalt, som har hittat det här DNA. Men han menar ju själv att det finns naturliga förklaringar till att hans DNA finns, men ja, det här är liksom en del i det här pusslet. Sen har han ju då, efter det här, så menar polisen att han har kommit hem till sin lägenhet sent på natten, och där har han duschat. Det är då en släkting som har berättat att han har gjort det. Det påstår han att det har själv, att han inte har gjort och så vidare. Men sen så har han ju då presenterat ett alibi, kan man säga, för det här mordet då.
Och jag tror att när man hör den här typen av indiciebevisning, att det kan låta svagt när man pratar om de här sakerna var och en för sig. Men för att egentligen förstå en indiciebevisning fullt ut, då ska man nog nästan sitta på rättegången och höra hur åklagaren har tänkt och hur man väver ihop allting.
Mm, det blir en berättelse.
Ja, för att till exempel att det saknas DNA på en lampsladd eller att hans DNA finns i en trappuppgång där han uppenbarligen har varit mycket. Det kräver att så många pusselbitar passar tillsammans för att det ska leda till en fällande dom. Åklagaren menar att det finns förutsättningar för det här, men det är inte helt enkelt att se det när man bara ser allting uppstaplat.
Nej, men så är det. Och naturligtvis är ju den misstänktes advokat av en annan åsikt.
Pojkvännen menar själv att han har alibi.
Ja, alltså han säger att han har hängt med en kompis. Han mådde lite dåligt över allt det här som hände i hans liv och de har dratt till Grönpepparparken och rökt cannabis och hängt och pratat om livet och så vidare. Kompisen bekräftar det här, men polisen tror inte på det här alibit, för den här storyn hänger liksom inte riktigt ihop. En berättar att han körde, den andra säger att det var han som körde bilen. Så det är liksom lite saker som inte stämmer överens i de här båda männens berättelser om vad som har hänt den här kvällen. Så polisen menar väl att han har varit hos kompisen, lämnat sin mobil där, stängt av mobilen, lämnat den, åkt för att mörda Saga, kommit tillbaka och sen åkt hem. Själv säger han att nej, hans mobil laddade ur och det är anledningen till att den inte var igång vid den här tiden och så. Men en sak som han har hållit fast vid under de här förhören som har varit många och långa, det är ju att han vill inte lämna ut koden till sin mobil. Nu har de liksom, polisen bakvägen, fått ut det mesta ur mobilen ändå. Men det de inte riktigt har fått ut är liksom en lite mer avancerad GPS-analys från bilen som har kunnat se exakt var den har befunnit sig då. Men så där, här kan man väl säga att ja, han och den här kompisen håller fast vid en story som inte polisen tror på helt enkelt.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
En viktig pusselbit i hela den här utredningen, åklagarens syn på det, det är hederskontexten.
Mm. Nej, men här har åklagaren plockat in flera experter på hedersvåld. Och det man kan se att de anser att det handlar om här är ju att den misstänkta här riskerar familjens heder genom att leva ihop med en vit kvinna. Men han riskerar inte själv att bli utsatt för dödligt våld för att dödas. Men han kommer i princip att ses som en levande död i ordet som de uttrycker. Alltså han kommer att uteslutas ur familjen, ur klanen, ur klanstrukturen. Och det finns ingen väg tillbaka in i familjen.
Den här rättegången, den är ju igång nu. Mm. Och den kommer pågå ganska länge, Katrin. För det är mycket bevisning som har åberopats här.
Jag kan faktiskt inte minnas att jag har sett riktigt så här mycket bevisning. Alltså jag tror att det är upp mot 50 personer som ska höras. Och jag tror att skriftliga bevispunkterna som åberopas var kanske 150. Alltså jätte omfattande. Och igen, som vi pratade om, det är ett jättepussel som ska läggas under den här rättegången för att visa att det finns ingen annan än den här personen som kan ha gjort det här. Han har haft motiv, han har haft möjlighet, men det måste verkligen, alltså det är inte helt enkelt ändå, alltså det krävs ganska mycket som man ser här.
Har du väldigt stark bevisning som är stark i sig själv, då behöver du ju inte åberopa så mycket bevisning, men i det här fallet så är det ett stort pussel för att allting ska bindas ihop.
Ja.
Rättegången beräknas vara klar först i slutet av maj. Kan också nämna att när det här mordet sker, då gör man ju inte bara en obduktion på Saga, utan man gör det även på den ofödda pojken som visade att pojkvännen mycket riktigt var pappa till det här barnet.
Han var pappa och den lilla pojken var en frisk och välvuxen pojke.
En frisk välvuxen pojke i 7:e månaden som blev berövad sitt liv precis som sin 20-åriga mamma. Det är ett sånt här fall som hänger kvar. Man blir berörd när man läser utredningen.
Det blir man verkligen och det är fruktansvärt. Och när jag ser de här bilderna på Saga när hon stolt tar och visar upp sin gravidmage och alla hennes förhoppningar kring framtiden. Det känns riktigt sorgligt.
Vi låter det bli de avslutande orden i det här avsnittet. Tack Katrin Krantz för att du ville vara med.
Tack.
Om ni som lyssnar vill ha lite bakgrundsmaterial till krimrummet så kan ni följa mig på malmgren.k på Instagram. Ni kan också mejla mig på kim.malmgren@expressen.se. Klippen vi hörde i början av avsnittet kommer från Sveriges Radio P4. Ett nytt avsnitt av krimrummet kommer nästa vecka. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Karin Olsson.